Äntligen trädgårdsfest på bygghemma.se. Vad sägs om ett hus på köpet när du köper din Gardena-robot? Eller klicka hem nya smarta Husqvarna Aspire-redskap. Välkommen till ditt byggvaruhus på nätet på bygghemma.se. Podplay.
Efter att kvinnan har avlidit så har hon spökat i trapphuset. Hennes ben har lysts upp under natten och följt efter barn som inte kom hem i rätt tid.
Tidigt morgonen rusar en kvinna ut på Norfolk Street i London i panik. Hon springer till en grannes dörr och knackar på, och när hon öppnar skriker hon att han måste kalla på hjälp, för hennes arbetsgivare har blivit mördad.
Säger vi, eller?
Det får vi ändå göra. Vi kommer leverera ett, som vanligt, ett riktigt svajigt intro.
Vi sänder ju just nu från en liten
liten
en bur, kan man väl kalla det, på bokmässan i Göteborg, och vi har ett gott gäng här utanför, så det känns jättetryggt och
känns det tryggt?
Men det känns tryggt och jättepirrigt ju, för det är ju så här vi gör. Ni som är här kommer att få följa med oss på nästa veckas poddavsnitt nu liksom. Så att ni kommer få se precis hur vi gör annars.
Men den lilla skillnaden då, att vi är typ vana vid att liksom ligga ner
och typ inte vara så här skaka som vi är nu.
Anna, hur mår du?
Jag mår jättebra.
Skryt.
Ja. Mm. Jag är ju så glad att få vara i din hemstad.
Det ska du vara.
Det är min annars.
Det är vi verkligen.
Nej, men jättemysigt. Det är så härligt att vara här, och jag har aldrig varit på bokmässan innan, och jag tycker det typ känns som världens mysigaste.
Så känns det ju alltid när man, du har ju varit här i, vad ska vi säga, 7 minuter. och den tiden har vi haft det underbart.
Yeah.
Det har vi verkligen. Nej, men jag håller med. Det är kul att vara här.
Hur mår du?
Men lite bakis.
Ja, yeah, det får man ändå säga. Marcus släppte ju sin diktsamling igår.
Exakt, precis.
Så du hade party.
Så jag hade party och spelade skivor.
Så kul.
Jag spelade Spotify. Det var lite som, du vet, att jag spelade som på en hemmafest fast ingen annan fick cuea något.
Nej.
Så var det. Det vill säga, den perfekta situationen.
Ja, men så kul.
Tänkte att jag ska fråga dig om du har några tips.
Nej.
Okej.
Okay. Har du?
Ja.
Okej.
Okay. Jag har ett jättebra tips.
Nej, vad kul.
Jag har ett så himla bra tips. Ja, det är ju som det är så ofta är bland mina tips, en dokumentärserie från Wondery.
Ja.
Den heter Hooked on Freddy.
Okej. Okay.
Mm. Freddy är en delfin.
Nej.
Den handlar om en påstådd delfinsexskandal i norra England år 1990.
Okej. Okay. Mm. Vad betyder det?
Att det är en som anklagas för att...
Ja, ja, okej. Okay. Jag fattar.
Den är svin. Den är jättebra.
Okay.
Den är liksom väldigt kul berättad, utöver att hela grejen är... allat, liksom. Men så att Hooked on Freddy är ett toppen tips för mig.
Finns där poddar finns?
Finns där poddar finns, absolut.
Kul.
Så även den här podden.
Ska vi köra igång, eller?
Vi kör igång.
Okej. Okay.
Du är först.
Jag börjar idag.
Mm.
Då brukar vi göra så här, när det är någon som börjar.
Jag är så spänd, jag vet inte vad vi gör.
Okej. Under brinnande världskrig föddes Vincenzo Pepino den 22 mars 1943. Samma år som de allierade trupperna inledde sitt fälttåg genom Italien. Hans föräldrar fick ytterligare 4 barn efter Vincenzo. Och som vi alla kan förstå så var det liksom en ganska slitsam tillvaro att både föda barn i och att växa upp i som barn. Italien var väldigt fattigt efter kriget, och hans pappa då, Vincenzos pappa, arbetade som någon typ av färjekapten och hade det tufft med att försörja familjen.
I mitt huvud så var det verkligen han, italienaren, som körde den där kryssningen som gick på grund. Det var senare.
Så eftersom han då liksom hade det så tufft, så fick då alla i familjen hjälpa till, även barnen. Så Vincenzo, som hade svårigheter i skolan redan från start, liksom fick redan som 6-åring söka sig ett jobb. Han
tänk på arbetsintervju hela grejen.
Nå, jag vet
jag
inte.
Skrivit upp mitt CV, jag tror uppdaterat var, min LinkedIn.
Jag tror inte att det var riktigt så avancerat. Nej. Han fick arbete på ett bårhus.
Nej men, vänta. Det är en sexåring som jobbar på ett bårhus.
Det är ett orimligt jobb.
Vad gjorde han på bårhuset?
Han hjälpte till liksom, med att typ, sminka och klä på de avlidna.
Förlåt, men vet du hur dåliga sexåringar är på att sminka folk?
Jag vet, och jag tänker att han kanske inte hade ytterst ansvar, utan mer så var...
Typ... Men han kanske typ la basen mer, men sen kom någon annan in mer och gjorde...
En riktig mua.
Alltså, exakt.
Nej, men så helt sjukt ju såklart. Och han arbetade där liksom, en period, men som 8-åring fick han ett nytt jobb, och då var det då lite mer passande för ett barn, om man nu tycker att, då, att ett barn överhuvudtaget ska arbeta. Då fick han arbeta som en springpojke på ett bageri.
Men det hör man ju. Pojke i namnet.
Japp. Ja. Och han fick typ hjälpte till med brödleveranser, införskaffade varor, vet, gjorde lite så blandade saker. De var däremot inte helt nöjda med honom för att han åt alldeles för många bullar. Vilket ju är gulligt, men det är ju också väldigt sorgligt, för han var ju, ja, så kan man se det, men det var också
sorgligt, ja, för han är hungrig. Förlåt.
Han var jättehungrig. Han passade på helt enkelt. Mm. Hur som helst, en dag då när han var på väg hem från bageriet så föll han av en slump in på sin framtida bana. För i en av Venedigs gränder låg en mjölkkanna. Du vet, en sån stor liksom 50 centiliter. Det är lite. 50 liters tunna typ, med mjölk. Och så han är bara så här, här ligger det du och skräpar. Det tänker jag ta med mig hem. Så han då, 8 år gammal, man väger liksom, alltså man är ju en liten speta oftast som 8-åring. Ja. Han bestämmer sig då för att rulla den här kannan hem. Och när han väl är hemma då så tycker hans mamma att så här, det var ju inte så dåligt att vi fick lite extra mjölk. Typ. För att det är ju liksom ransoneringstider. Så att hon delar glatt upp den här mjölken mellan familj och grannar och vänner och sådär. Och själva mjölkkannan slog Vincenzo sen sönder och sålde till alltså en metallhandlare.
Men, entreprenör?
Företagsamt, verkligen. Måste man säga. Även om man då inte fick liksom direkt skit för att ha stulit den här mjölkkannan av sin mamma, så kan man ju då ändå förstå att hon inte var superglad över att han då typ har stulit någonting. Så hon blir då liksom lite orolig att han har hamnat snett helt enkelt. Och hon har inte fel i sak, för att han liksom har funnit sitt kall. Han är typ ute i tid och otid, ofta på natten, och stjäl saker. Som han hittar, alltså han gör liksom lite mindre ingrepp, man ska säga. Mindre stölder. Och liksom roamar när natten sover. Så mamman bestämmer sig för att försöka stoppa sin son innan liksom, det går för långt. Mm. Så hon kokar ihop en historia i ett försök att skrämma honom. Hon berättar att det var en kvinna som bodde i deras hus som hade gått upp en natt för att hon hade så kallade restless legs. Och det är ju när benet typ pirrar. Alltså när det sover typ.
Men också eller? Inte sover på något sätt.
Exakt. Myror i benen.
Ja.
Så då har hon gått upp på natten och då ramlat ner för trappen i huset. Och spetsats på en spik som stack upp ur golvet och dött.
Och det här ska lära honom att inte stjäla hur?
För att efter att kvinnan har avlidit så har hon spökat i trapphuset. Hennes ben, det som hade myror i sig, har lysts upp under natten och följt efter barn som inte kom hem alltså, i lag, eller i rätt tid, så att säga.
Vilken jävla historia, eller?
Ja, och det är tydligt då att hon känner sin son, för han blir jätterädd.
Men vem hade inte att man blir, ska bli liksom... spökad av ett upplyst ben hela nätterna.
Han blir superrädd för mörkret och superrädd för deras trapphus.
Perfekt.
Han hittar däremot en lösning, för han blir en fena att klättra på husfasaden istället. Så han liksom undviker trapphuset där benet är, och han bestämmer sig också för att så här, jag behöver ju inte stjäla saker på natten, jag kan ju faktiskt
stjäla
på dag.
Smart.
Så fooled him not. Och så håller han då på i flera år. Och han blir mer och mer sofistikerad. Och ett ställe som han kom på att som var liksom särskilt bra att rikta in sig på var ett så här väldigt fint lyxhotell och stranden som tillhörde det. I det här Lido som är liksom badområdet i Venedig. Dit kom gäster som Sofia Loren, men också rika amerikanare. Så här hängde han på dagarna och försökte bli kompis med barnen till de här amerikanerna. Och liksom för att sen då lyckas smyga sig in i badhytterna för att se, du vet, så här, klockor, kontanter, alla sådana saker som de hade där när de var på stranden. Och där lyckades han stjäla då både stora och små belopp. Och när han var runt 14 år så lyckades han stjäla en stor, och då menar jag liksom ordentligt stor summa pengar. Och det är då i amerikanska dollar. Och han inser då att så här, jag kan ju inte gå runt som en så här lokal pojke med massa dollars på fickan.
Nej.
Så det han gör då är inte supersmart heller. För han går då till banken för att så här, kan jag få växla in den här jättestora summan dollar till lire? Ja, ja. Det får han inte, utan han hamnar liksom i någon typ av fängelse för barn då, för att han är ju typ så här 14-15 år.
Okej.
Okay. Han åker fast. Och det är liksom inte bra såklart, men det är inte all bad, för han lär sig i alla fall att både läsa och skriva i fängelsen. Sen så kommer han då ut och han har inte lärt sig en läxa. Han fortsätter att stjäla. Men man skulle kunna se honom som en typ av Robin Hood. För han stjäl från rika, delar gärna med sig sina stölder till de som hade det sämre ställt. Och han skulle också komma att gilla the finer things in life.
Mm-hmm.
Som 15-åring då, nyss utkommen ur fängelset, så bröt han sig in på olika teatrar i Venedig och gjorde ett eget biljettbås. Där han sålde biljetter till andra ungdomar som gärna ville gå på teater men som inte hade råd att betala full pris, men som då liksom...
Ja, vänta, så han typ hittade en väg in.
Ja.
Och där satt han upp ett eget bil.
Pengarna,
det är ju, förlåt, men det är ju toppen.
Det är toppen. Ja. Och pengarna han får in hamnar ju i hans egna ficka, men han gör ju en good deed ändå, för att han liksom sprider kulturen till de som vill men som inte har råd.
Alltså jag... Det här tycker jag borde vara lagligt.
Jajamän. Och vid något annat tillfälle så överhörde han så här, en rik, tjusig kvinna säga åt en person som bad om allmosor att den här personen skulle skaffa sig ett jobb. Och hon gjorde det på ett sjukt oförskämt sätt. Och
då det är svårt att göra det på ett trevligt sätt.
Verkligen, absolut. Då bestämde sig Vincenzo för att liksom pinpointa den här kvinnan och typ straffa henne för att hon var så sjukt otrevlig. Så han, du vet, bevakar hennes hus i flera veckor. Och så till slut slår han till och stjäl massa saker från hennes hem.
Jag tror du skulle säga, sen hittade han en väg in, satte upp ett eget biljett på oss.
Där
började ha guidade turer. Okej, okay, men så han gör en riktig stöt.
Riktig stöt. Mm. Det sägs att han i den här kvinnans hus hittade, eller liksom tog med sig en urna därifrån, som visade sig vara, det här är lite hemskt, visade sig vara hennes mans aska.
Nej, men okej, det håller jag fast vid, borde vara olagligt.
Det borde vara olagligt. Ja. Och att han då sa till henne typ så här, nej, nej, inte till henne, nej.
Han
har berättat då att han hällde ut askan i något, liksom, någon stråk där i Venedig och sa, du klarar dig bättre utan henne, för att han tyckte då att hon var en fruktansvärd person. Jag vet inte om det är sant, men det tyckte jag också var ganska hemskt.
Det var inte toppen. Det var inte toppen.
Men han var också då lite av en så kallad gentlemannatjuv. För han ville då liksom aldrig skada någon och riktade bara in sig på så här riktigt, riktigt rika människor eller museer. Och han stal bara saker som han själv tyckte var vackra eller spännande.
Mm.
Så, och när han stal konst så lämnade han i princip alltid tillbaka det han stulit.
Var det mer som att han lånade en stund?
Jag ska berätta. Jag kommer till det. Han var också väldigt noga med att inte förstöra saker hemma hos dem som han gjorde inbrott hos. Så han liksom så här, han vet, det var inte så att han gick in, rotade omkring.
Alltså han är som en lök, den här personen. Han har många, många lager.
Ja, och det kommer mer. Han är en, alltså det är fel att stjäla. Men han är en superspännande typ ändå. Ja. Men han liksom, när han gör inbrott så är det inte så att han så här skapar kaos, utan han går igenom saker försiktigt och stjäl saker på ett, liksom, jag vet inte riktigt hur jag ska uttrycka, men på ett respektfullt sätt. För att säga att han ska till exempel stjäla en silverskål, så tömmer han liksom innehållet i skålen på, alltså kanske en annan skål. Och så tar han med sig den han ville ha. Det är inte så att han bara öser ut sockret, frukten och bara, utan han liksom lämnar det snyggt efter sig. En annan sak som också känns väldigt talande för hur han var som tjuv var att han älskade kashmir. Yeah. Av olika sort. Så han hittade han en snygg tröja. Det var liksom en sak som han gjorde. Gick igenom garderoben, snygg tröja. Den tar jag. Det var någon gång han gjorde inbrott hos honom och bara, I don't even care. Med alla fina saker. Det här är den snyggaste tröjan jag har sett. Jag tar den. Ja. Han hade också en väldigt nära relation till polisen i Venedig. Så de visste alltid när det var han som hade stulit någonting. Och det de gjorde då var att de så här dealade om att han skulle lämna tillbaka det. Du vet, så att...
Aha, så de bara, nu vet vi om att du har... Det är en man här borta som saknar alla sina kashmirtröjor.
Yep.
Kan du snälla... Lämna tillbaka varannan.
Ja, nej, men det var typ så här. Säg att han har gjort inbrott någonstans. Stulit en tavla. Då var polisen så här. Vincenzo, du får tillbaka den mot att den här personen ger dig en hittelön. Så att på det sättet så kunde liksom alla vinna. Den som blivit bestulen fick tillbaka sin tavla. Polisen kom ut liksom som... Blev liksom de som löste brottet. Och Vincenzo fick pengar.
Perfekt ju.
Ja. Så ja, på sätt och vis kan man säga att han lånade konsten. Alltså han använde den som en handelsvara helt enkelt. Aha. Han höll den som gisslan.
Ja, han höll den som gisslan, exakt.
Och eftersom han enligt utsaga har utfört 3000 rån mot olika museer, gjort över 50 inbrott hos juvelerare och stulit ungefär 3000 kilo guld, vilket alltså motsvarar ett värde på 19 950 000 dollar, vilket är 222 miljoner 640 000 kronor, så har jag valt att berätta om en av de stölderna.
Ja.
Lite mer ingående.
Ja.
Det liksom kommer vara, det har varit en ganska långt intro.
Det, här är det får man säga. Men det var jättespännande.
Spännande.
Ja, gjorde jag. Nej, alltså tappa inte självförtroendet nu. Nej. Du har det. Du har dem.
Okej. Okay. Är ni med? Mm. Bra.
Äntligen trädgårdsfest på bygghemma.se. Vad sägs om ett hus på köpet när du köper din Gardena-robot eller klickar hem nya smarta Husqvarna Aspire-redskap. Välkommen till ditt byggvaruhus på nätet på bygghemma.se.
Så även om Vincenzo var the art thief så var han liksom inte ensam om att vara sugen på att stjäla lite härlig museikonst. 1991 blev han kontaktad av Nuevo Malo de... Det är inte ens svårt. Det är bara att jag inte pratar italienska. Nuevo Malo de Brenta, som är den venetiska... Venetianska maffian.
Maffian i Venedig.
Ja. För att de hade då ett uppslag för en stöld och de ville slå sina påsar ihop med Vincenzo. De vill stjäla något riktigt bra och värdefullt konstverk för att ha just i utbyte mot att få tillbaka en av liksom the top dog i maffians kusiner som har liksom åkt in i finkan.
Ah, fattar.
Och då för att polisen typ skulle så här look the other way. Så de vill ha någonting att handla med polisen. Och de vill då ha Vincenzos hjälp att välja det bästa objektet och att, för att planera stölden. Men han blir stressad av att några, som vad han då ser som klumpiga maffiasnubbar, ska utföra den här stölden. För han inser då att om de rusar in på något av liksom alla konstpalats i Venedig med liksom vapen och gör en väldigt klumpig stöld, så skulle det bli en helt annan typ av bevakning på den här typen av ställen.
Just det, som i hela hans typ affärsmodell att inte är det.
Exakt. Mm. Så han blir skitstressad. Och samtidigt så, man kan väl inte säga nej till maffian. För då är det väl typ okej, bye. Mm.
Say bye to your legs.
Ja, typ så. Mm. Så han säger bara, låt mig hantera det här. Och när de är så här, men vad ska du ta, vad ska du stjäla? Så säger de kanske. Då säger han bara, det kan ni läsa om i tidningen.
Ändå sassy mot maffian.
Alltså verkligen, jag vet inte hur sassy han var. I mitt huvud var han det.
Ja.
För att han ser sassy ut. Han har nästan alltid svart polo på sig. I kashmir såklart.
En riktigt snygg tröja.
dröm. Så i Venedig fanns, ett, eller finns, ett gammalt palats som heter Palazzo Ducale, som är en väldigt stilig byggnad byggd 1340. Och den då, när den byggdes, fungerade det som hem till typ hertigen av Venedig, men som sedan 1923 är ett museum där det hänger då väldigt mycket fin gammal italiensk konst. Här gick Vincenzo Pepino in den 9 oktober 1991. Han gick in när det var öppet och smög in, eller han smög inte ens in, han gick in tillsammans med en stor grupp turister.
Japp.
Väl inne där gömmer han sig i typ en sån här skrubb någonstans.
Som den här skrubben som du och jag sitter på där.
Utan att det inte var glas, för han syns inte då. Han gömmer sig där tills att museet har stängt. Sen börjar han lyssna. Vad hör jag för något? Vad är det för vakt? Liksom, vad finns det för system här? Så klockar han vaktens rundor i museet. Oh, jag glömde berätta en grej, jag vill bara göra en instickare. Han hade ett superbra sätt för att se annars, om det var larm och sånt. Han hade en duva.
Nej.
Som han släppte in i huset för att se om det triggade några sådana rörelselarm. Mm. Hur starkt?
Det är helt otroligt.
Jag vet. Det hade han inte här. Utan här väntar han. Så inser han då att vakten rondar med 45 minuters intervall. Så klockan 2 skrider han till verket. Han vet att han har 45 minuter på sig. Han går raka vägen in i Sala di Sensori, där en tavla målad på 1500-talet hängde, som heter Madonna col Bambino, som betyder mamma med barn, eller Madonna, ja, någonting.
Tjej med barn.
målad av Vivarini. Där hänger den. Den här tavlan är superviktig för Venedig. Den liksom påvisar Venedigs makt på något vis. Den här plockar han ner från väggen. Han har någon slags pall med sig och typ skär ner den från väggen. Och går ut genom en dörr. Tavlan är borta. Polisen kontaktar självklart Vincenzo efter den här stölden. Det kan liksom bara ha varit han.
Ja.
Och då säger de så här, alltså vi vet inte vad vi ska göra. Vi kommer behöva sätta dig under speciell bevakning om inte tavlan kommer tillbaka.
Det är så kul att de inte har gjort det än.
Nej, men bara, som är.
Han har liksom haft alla tavlor i hela stan hemma, ja, hos sig vid något tillfälle. Och de bara, om du inte skärper till dig nu, då kommer hon med benet tillbaka.
Nej, men alla som blir, kanske inte alla, men många som blir bestulna av Vincenzo ser det som en fjäder i hatten. För det betyder då att de har konstverk som har varit värt att stjäla.
Men har du hittat på den här historien? Fick du stress nu?
Nej, jag har inte ens det.
Okay.
Inte ens det.
Nej.
Nej. Ja, och så då säger han så här, eller då säger han så här, om inte du samarbetar med oss så kommer vi behöva liksom göra någonting. Och då svarar han bara, tavlan kommer vara tillbaka inom 20 dagar.
Inom 20 minuter. Okej, okay. Mm. Om ni gör den här maffiagrejen. Eller bara oavsett.
Nej, alltså den här kusinen kommer att frias på något vis. Jag vet inte om det exakt har med tavlan att göra. Det är lite oklart. Tavlan kommer tillbaka. Jag vet inte hur många dagar det tar heller. Och enligt då polisens källor, eller vet vad de säger, så är det så här. Efter anonyma tips har tavlan kommit tillbaka. Jag tror inte de vill heller liksom riktigt göra hela, nej, berätta exakt vad som har hänt. Men ja, kusinen är fri. Eller det vet jag inte nu för sig. Blev fri då, 1991. Så att liksom han bara hade stulit typ det bästa konstverket i hela Italien. Och polisen visste det och ändå så bara, ja, chill. Den kom tillbaka. Alla är glada. Vincenzo har kallats för Italiens mest pålitliga tjuv. Och det är då eftersom han aldrig har skadat någon. Han har alltid tagit hänsyn då när han gjort inbrott. Och han har själv sagt att han aldrig ville använda sig av vapen eller våld när han gjorde någon av sina kupper. Utan han ville att hans hjärna och hans händer skulle göra jobbet, så att säga. På äldre dagar så har Vincenzo...
Det lät snuskigt på något
sätt. Det är inte det. Det är du som har en snuskig hjärna, Karin. På äldre dagar har Vincenzo blivit anklagad för att arbeta med droghandel. Något som han då menar liksom inte stämmer. Han har däremot suttit inne för drogaffärer. Han har också blivit anklagad för att ägna sig åt kreditkortsbedrägerier, och det vet jag inte heller om det finns någon sanning bakom, men det känns ju typ som att det, liksom, känns som att det skulle kunna
ligga. Man skulle inte bli superchockad.
Nej. Men något som han faktiskt ägnar sig åt, som jag vet, är att han är säkerhetskonsult åt rika människor. Han kommer till deras hus och pekar på uppenbara ställen där en tjuv skulle kunna ta sig in, och du vet, har poängterat i så här intervjuer att det är jättemånga som tror så att så här, these windows are bulletproof, typ. Och han bara så här, nej, jag hade tagit mig in där på 2 minuter.
Jag hade öppnat biljettstånd här inne.
Ja, så det var en liten sammandrag om Vincenzo Pipino, the art thief i Venedig.
Jag tänker så här.
Berätta.
Medan du säger dina källor, så ska vi inte vi alla andra bara bildgoogla honom?
Jo.
Vill så gärna se hur han ser ut. Vänta, säg igen vad han hette.
Vincenzo Pipino. Jag har läst Venice Jewelry Heist, Expert Insights from the Gentleman Thief av Angela Giuffrido på The Guardian. Jag har läst diverse Wikipedia-sidor. Jag har lyssnat på ett avsnitt av podden Ridiculous Crime, och det avsnittet heter Molto Ridiculo Vincenzo Pipino. Du blev inte besviken. Jag har lyssnat på Citation Needed och det avsnittet Vincenzo Pipino. Jag läste en artikel av Riley Rawl Reese på Vocal Media, och artikeln heter Vincenzo Pipino, The Original Gentleman Thief, och Meet Vincenzo Pipino, Venice Notorious Gentleman Art Thief av Sarah Cascone på artnet.com. Visa mig.
Om han ser toppen ut.
Eller
faktiskt.
Hur?
Man är inte förvånad över att han röker sig på många bilder.
Nej.
Du, tack så jättemycket.
Tack själv.
Vilken jävla historia.
Ja. Det finns mycket mer. Som du förstår, 3000 ställen. Det går ju bara inte att
göra. Men alltså, gud, kan du inte berätta om alla? Nej, det är för mycket begärt.
Jag är så redo.
Är du det?
Ja.
Gud vad bra. För vi startar direkt.
Okej.
Tidigt morgonen, den 6 maj 1840, rusar en kvinna som heter Sarah Manser ut på Norfolk Street i London i panik. Hon springer till en grannes dörr och knackar på, och när hon öppnar skriker hon att han måste kalla på hjälp, för hennes arbetsgivare Lord William Russell har blivit mördad. Dun, dun, dun. Han föddes 1767. Du har säkert kunnat lista ut det då, eftersom han är en lord. Mm. Han är alltså en väldigt, liksom, han kommer från en väldigt fin engelsk aristokratisk familj. Ja. Och han har också så här, alltså familjen är, de har också så här stor politisk makt. Och han är inget undantag, utan han sitter flera olika perioder i så här parlamentet och sådär. Och han är dock den, långt ifrån den mest framgångsrika politikern i sin familj. Han är typ medelframgångsrik med sin tid i parlamentet. Mest framgångsrik är hans brorson John Russell, som är brittisk premiärminister 1846-1852. Och ett litet gott år mellan 65 och 66.
Oh, wow.
Men han var inte bara politiker, han var pappa och maka också.
Ja, såklart.
1789 så gifte han sig med Lady Charlotte Villiers, och tillsammans fick de 7 barn. Men när den här historien utspelar sig är William Enkman sedan drygt 30 år tillbaka. Han är över 70 år gammal, barnen är vuxna och utflugna, och han bor i ett hus på vad som då hette 15 Norfolk Street, men som idag heter 15 Dunraven Street. Det är alltså i Mayfair i London. Mm-hmm. Hans hus beskrivs som ett litet hus i flera källor. Det var 4 våningar högt.
Perfekt.
Men det är bara 2 rum på varje våning.
Så det är liksom klassiskt
exakt.
Londonhus.
Precis. Mm. Och därför behövde han bara ha 3 stycken inneboende anställda.
Perfekt.
Mm. Så att i hushållet då så jobbar Sarah Manser. Hon är hushållerska och har varit anställd i 3 år. Och sen har vi Mary Hell kanske? Hell? Mary Hell. Så hårt namn. Hon är kock och hon har jobbat nästan lika länge, 2 år och 9 månader. Och så har vi då nykomlingen i sammanhanget, François Benjamin.
You can do it.
Varför valde jag ett fall där det fanns franska namn?
Du behöver bara köra en gång och det kommer gå så bra. You can do it. Ta det från början,
Okej. Okay. Francis, nu kör jag bara. Nu hoppar jag i. Okej. Okay. Håll med i handen. Francis Benjamin Courvoisier.
Jättebra.
Var? Tyckte du att det var?
Ja, det var jättebra.
Okej, bra. Han är någon slags allt-i-allo-typ/butler och har varit anställd någon månad när det här hände då. Men han kommer med fina rekommendationer från tidigare arbetsgivare. Och utöver de här är de som bor i huset. Mm. Utöver det så har han också då en chaufför och en hästskötare.
Såklart.
Men de bor inte där. Den 5 maj 1840 är en dag som vilken annan i Russell-hushållet. Lorden sover till 9. Han äter frukost, han läser böcker. Sen promenerar han till sin gentleman's club dit han går typ varje dag. Och innan han ger sig av där, liksom innan han går från huset, så ger han François 5 ärenden. Han ska typ lämna något medlande, du vet, köpa någon grej, du vet, det kommer någon hantverkare hit som ska fixa det här. Och sen ska han också se till att skicka chauffören till Williams herrklubb för att hämta honom klockan 5 på eftermiddagen. Dagen går som den går, men så plötsligt är den 5:30 och François bara, åh!
Han har glömt.
Han har glömt. Det är också så svårt att mörka. Alltså nära på omöjligt att mörka, att det inte kom någon bil liksom. Nej, det är inte bra.
Men, och var det en bil?
Det borde vara en droska. Mer för. Ja, men det är liksom inte bra. Han bestämmer sig för att så här, jag kommer nog ändå försöka mörka. Lorden är ändå gammal. Han kanske inte minns att han sa klockan 5.
Han minns inte att han ska hem.
Nej, men alltså, han är så här, han bara, jag kommer säga till honom att han sa klockan 6.
Ja.
Typ en ganska bra lögn. Eller typ att han inte sa något alls. Han verkar ha lite svårt att bestämma sig. Men det går inte att lura William. Han har koll på vad han sa och han är irriterad när han kommer tillbaka till huset med en liksom sketen vanlig droska. Mm. Alltså en allmän,
ja,
som en taxi.
En taxi.
Ja, exakt. Fruktansvärt. En fruktansvärd upplevelse.
Såklart.
Såklart. Han säger att François måste ha bättre koll och han är liksom sur, men det går snart över. Kvällen lugnar sig och fortgår som den brukar. Han äter middag, the Lord, klockan 19. Sen drar han sig tillbaka till
rökrum.
Sin study. Mm. Där han då tillbringar resten av kvällen med sina böcker. Att jag får sån social stress av att de bor där, men att han bara inte är med dem på något sätt.
Jag vet.
Att han bara, nu klockan 19:45. Hej då.
Alltså, men det känns som att han har världens mest vilsamma liv. Att han bara...
Hur trevligt. Han läser böcker. Sen går han till sin gentleman's club.
Och läser typ tidningen.
Typ röker, antar jag. Mm. Fan. Jävla liv, eller? Om man ändå föddes som lord. De anställda har då därefter sin egna lilla kväll. Kocken Mary går ut en sväng. Sarah och François äter och tar ett glas tillsammans. Och när Mary kommer tillbaka så går François och hämtar en öl till henne på en närliggande pub. Mm. Och så sitter de typ och pratar en stund innan Sarah och Mary går och lägger sig. De delar ett rum på husets översta våning. François jobb känns som din mardröm. För det ingår nämligen i hans arbetsuppgifter att hålla sig vaken tills lådan vill gå och lägga sig. Du hade varit så... Du hade kommit ihåg droskan, men
du hade somnat varje dag.
Ja, verkligen. Men för det han måste då göra innan han går och lägger sig är att typ tända ett ljus vid hans säng och på något sätt värma upp hans säng. Jag tänker att han inte ligger i den själv.
Det är det jag hade gjort, bara krypit ner och sovit lite.
Det måste han göra liksom innan han går och lägger sig. Och han går typ ändå och lägger sig ganska sent, typ. Först efter klockan 12. Svårt. Mm. Vid 6:30 på morgonen går Sarah upp. Hon försöker väcka kocken Mary. Hon är svårväckt. Istället så går hon ner till nedervåningen som är i totalt kaos.
Äntligen trädgårdsfest på bygghemma.se. Vad sägs om ett hus på köpet när du köper din Gardena-robot? Eller klicka hem nya smarta Husqvarna Aspire-redskap. Välkommen till ditt byggvaruhus på nätet på bygghemma.se.
Det är som att någon har typ letat igenom det. Du vet att det är liksom upp och ner kaos där. Och hon rusar upp på övervåningen och bankar på François rum. Och han öppnar och hon inser så här. Eller hon säger så här, vi har råkat ut för ett inbrott typ. Han följer efter henne ner och stannar chockad på trappavsatsen. Och han typ blir så här helt stum typ. Av att bara, vad är det som har hänt? Det är sånt jävla kaos här nere. Och sen så säger då Sarah att så här, hon bara, vi måste gå upp och kolla så the Lord is okay. Så de går tillsammans upp till William Russells sovrum och där öppnar François liksom draperierna typ sov liksom vid fönstren, gardinerna I guess. Som han då alltid gör. Det ingår också i hans arbetsuppgifter.
Mm.
Och sen drar de undan draperierna som går runt Lord Russells säng. Och där väntar då en fruktansvärd scen. Han har en blodig handduk över ansiktet och stora delar av sängen är också färgad blodröd. Någon har liksom mördat honom ett djupt snitt från ett öra till det andra. Och Sarah springer till grannen och den här grannen får då kontakt med polisen som kommer dit. Och då kan de då notera att så här, utöver att lorden har mördats så är det också vissa saker som saknas. Vissa värdesaker, men mycket finns också kvar. Det är som att tjuven har blivit avbruten. Typ. Mm-hmm. Det finns en samling av typ större värdesaker, tavlor och sånt som typ ligger i som en hög vid dörren. Vilket gör att de misstänker liksom att tjuven har typ börjat samla på sig saker och lägga där för att typ kunna ta med sig därifrån liksom. Mm. Men att någonting liksom har hänt så. Och vid en bakdörr så hittar man brytmärken och man misstänker då att det är där tjuven har kommit in.
Okej.
Okay. Eller?
Nej, jag vet. I'm smelling a rat here.
Something stinks about this. Vid en närmare titt så inser polisen att det verkar som att brytmärkena gjorts från insidan. Och man börjar nu se närmare på de som jobbar i huset. För polisens teori är att någon av dem, kanske till och med flera, är skyldiga till mordet. Men vem?
Jag tror att det är François.
Alltså, det är mycket som påpekar på det, va? Men let's find out.
Vi kollar.
Det här snittet i halsen har gjorts snabbt med precision och kraft. Och liksom det har gått... Det har gjort på ett sånt sätt som gör att så här, det borde inte bara vara blod i sängen. Liksom. Utan det borde typ vara i så här, taket och typ på liksom, väggarna och sådär. Och mördaren måste också mer eller mindre ha varit liksom, alltså, jätteblodig själv också. Men man hittar inga blodiga kläder någonstans i eller runt huset. Däremot hittar man andra saker. Några av de värdefulla saker som försvunnit under inbrottet. De börjar dyka upp på olika gömställen inne i huset. Och särskilt många hittas i utrymmen som tillhör en av de anställda. Ja, det är François. Polisen bestämmer sig för att häkta honom misstänkt för mordet på Lord William Russell. Han då, François, som heter det efternamnet som jag sa innan, kommer inte säga det igen. Han föddes i Schweiz.
Ett annat ord har svårt att säga.
Kan nog komma flera. Han föddes i Schweiz och kom till England i 20-årsåldern. Och då jobbade han först på ett franskt hotell vid Leicester Square innan han tar anställning hos lite olika upper class British people. Mm. Först hos någon lady, sen någon i parlamentet. Han är runt liksom. Och sen efter ett par års tjänst då, så vill han till London där han med hjälp av sina fina vitsord blir anställd hos Lord William Russell i slutet av mars 1840. Så det är drygt 5 veckor senare häktas han då alltså för hans mord. Sarah, Mary och poliserna som var på plats tycker att han har betett sig lite märkligt under den här morgonen när mordet upptäcktes. Sarah blir sjukt irriterad på hans liksom oförmåga att göra någonting. Vilket man kan ju relatera till. Att han bara så här, han är typ bara lousy. Han bara sitter.
Vad gör man?
Alltså hon är typ så här, nu får vi börja städa upp. Eller typ, någon måste hämta polisen. Jag tror att hon vill att han ska ta kontakt med the Lords son. Mm. Och typ så här, och han bara liksom sitter där. Ja, verkligen. Jag tror att det är verkligen en känsla av att så här, bara gör någonting. Yeah. Typ. Och det gör han absolut inte. Utan han sitter typ bara helt stilla och stirrar in i väggen. Och polisen reagerar också på att så här, de frågar honom så här, varför är du så tyst? Och han bara, jag tänker på hur svårt det kommer bli för mig att få jobb efter det här. Inte toppen. De tyckte att det var konstigt. Mm. Men François nekar då till brott. Han har aldrig stulit från lorden och han är förstås inte heller den som har mördat honom. Åklagaren har alltså bara indicier att gå på. Och ingen kan med säkerhet säga att någon annan liksom inte lagt in rånbytet i typ så här, hans skåp. Alltså du vet, att någon annan skulle kunna lagt det där för att skylla på honom. Man har då inte heller hittat de här kläderna.
Nej.
Så. Trots det inleder man rättegången på The Old Bailey. Alltså, det finns få saker. Är det min romarriket? Jag tänker så ofta på hur mycket, alltså hur bra jag är att jag tycker att det heter The Old Bailey.
Tänker du på det 2 gånger i veckan?
som din kille med romarriket. Mm. Alltså typ. Ja. När vi gör den här podden och när jag gör research till den här podden. Så att den börjar då i juni 1840. Och andra dagen i rättegången så får åklagaren ett oväntat genombrott. För det är en man då som har läst om mordet i tidningen och frågat sin fru om det inte var François som några månader tidigare lämnat ett paket till dem och bett dem hålla koll på det åt honom ett tag. Typ.
Hur kände de honom?
De driver det här franska hotellet som han jobbade på Leicester Square. Och när de nu då öppnar det här paketet, jag tycker alltid det är så kul när folk bara, kan du bara ha det här paketet? De bara, absolut. Så bara, hur kan man inte tjuvkolla, eller?
Absolut, jag är helt med dig.
De kollar nu då och de inser då att så här, ja, men det är typ silverbestick, tror jag det. Och de går då till polisen med det och det visar sig att det kommer från Lord Russell.
Mm. Så han har börjat stjäla?
Innan, ja. Exakt. När kvinnan i paret pekar ut François som mannen som lämnat paketen på fängelse, alltså hon får typ se honom på fängelsets innergård typ, och säger, ah, men det är han typ. Då har polisen svart på vitt att han precis har stulit från sin arbetsgivare under mycket längre tid. Mm. Och när hans försvarare då, för det här händer under rättegången typ, så hans försvarare är så här, hallå typ, det har kommit in lite nytt bevis, det är det här typ. Då erkänner han allting för sin försvarare. Han har stulit från Lord Russell och det är också han som har mördat honom. Och advokaten bara, okej, okay, så det innebär alltså att vi kommer ändra hur du ställer dig till anklagelserna. Han bara, det kommer jag inte.
Nej.
Jag vill att du fortsätter hävda min oskuld. Och försvararen måste ju göra det då.
Mm.
Det här, alltså att han måste, att försvararen måste påstå att en man som han vet är skyldig är oskyldig. Det ger honom sån stress. Det är lite konstigt för det känns som att
då han valt fel jobb.
Han har verkligen valt fel jobb.
Mm.
Hur han hanterar det är att han går till domaren och säger
såhär,
jag vet inte vad jag ska göra. Han har erkänt mig, men han säger att jag måste säga att han är oskyldig. Domaren bara, varför säger du det till mig?
Var det så han gjorde?
Ja, ja, ja.
Okay.
Mm. Mm. Han ville bara att domaren skulle ge honom en tumme upp. Kör. Nej, domaren är så här, han är literally typ att han bara, det kan du absolut inte fråga mig om. Alltså typ, men, vad du ska göra med det här typ. Gör ditt jobb. Och det här, det spelar ju typ inte så stor roll hur han ställer sig, för att nu har de så här, de har det här beviset liksom. Så att han döms då till döden medelst hängning. Och dagen efter domen så kommer också, alltså då skriver han ett erkännande. Mm. Så då säger han. Och den inleds då så här, eller så här. Det här är vad han säger. Det här är vad som har hänt. His lordship was very cross with me and told me I must quit his service. Han skulle alltså sparka honom. As I was coming upstairs from the kitchen, I thought it was all up with me. My character was gone and I thought it was the only way I could cover my faults. By murdering him. This was the first moment of any idea of the sort entering my head. Och sen så går han typ och hämtar en kniv och mördar honom. Rakt upp på det. Morgonen den 6 juli hade 40 000 personer samlats för att se honom hängas. Alltså, de här är ju helt normala om man jämför. De som är här och kollar nu.
Verkligen.
Alltså 40 000.
Det är inte heller 40 000
personer. På hur man räknar. Jag är väldigt dålig på matte. Men så, hur många som helst. Och i publiken fanns också många aristokrater och högt uppsatta politiker. Men även Charles Dickens.
Mm.
Han var där och kollade läget. Så han kommer då att hängas där helt enkelt. Men då kanske du undrar, så här, vad hände med de blodiga kläderna?
Ja.
Jo, det erkänner inte han först. Men efter ett tag så kommer det fram att François var naken när han begick mordet.
Nej.
Så han tog av.
Jag har ju, han hade läst om det här. Nakenhet.
Men inte med mord. Det var där drar du gränsen. Nu räcker det.
Men those two combined, det, bara, det blir helt glitch hos mig.
Nej, men så att han gjorde det och sen så gick han bara typ och
badade.
Ja, exakt. Rakt upp och ner.
Vad sjukt.
Mm. Usch. Det var mordet på Lord William Russell.
Ja.
François Couvreur.
Jag blev helt ställd att du bara slängde det där med nakenheten i mitt ansikte. Och sen så var det liksom bara, ingen mer.
Nej, men man ska, alltså, man kan väl inte, hur ska man kunna fortsätta efter att man har berättat att han var naken hela tiden?
Helt sjukt.
Vet, det känns som en sån, du vet så, Cluedo typ. It was a naked colonel mustard in the dining room.
Alltså gud. Ja. Ah, hemskt. Ah. Men alltså det är ju...
Det är ju...
jag håller koll på henne. Ah.
Nej men usch, vad hemskt. Men just, alltså, apropå din sociala stress att ha folk som bor hemma hos sig som man inte...
Det här adderar ju. Det adderar ju verkligen. Mm. När de blir så modiska och nakna också.
Och nakna.
Ja, det var det du...
Man bara vet inte när man stöter på en naken kar i trappen.
Nej, det är inte bra.
Nej.
Vad ska du ge för underhållning till de som är här och kollar medan jag berättar mina källor?
Ska jag klä av mig naken? Nej, inte det. Det var många som såg väldigt skeptiska ut. Jag tar det lite som en kränkning.
Va? Jag tycker de ändå ser sugna ut.
Okay, jag får se. Det känns...
kan man, alltså, man kan visa show a titt i alla fall. Du har omlättklänning bara, det är inga problem.
Nej, okej, okay, vi får se.
Ja, vi får se.
Jag kanske bara liksom, ni behöver inte oroa er. Nej. Jag lyssnar bara.
Jag har lyssnat på Futility Closet avsnitt 261 och Solved Murders, tvådelade berättelse om Lord William Russell. Jag läste på oldbaileyonline.org.
Såklart du har.
Ja. Min startsida. Där kan man läsa vittnesmål från rättegången bland annat. Sen läst en mediumartikel av John Welford på, och sen har jag läst på Capital Punishment UK.org, inte min startsida. Nej. Och så förstås ett gäng Wikipedia-sidor. Och det var that's a wrap, you guys.
Okej. Okay.
Tack så jättemycket för att ni var med oss både här och även ni som lyssnar där hemma.
Ja.
Hej då!
Podplay, en del av Power Media.
Äntligen trädgårdsfest på bygghemma.se. Vad sägs om ett hus på köpet när du köper din Gardena-robot? Eller klicka hem nya smarta Husqvarna Aspire-redskap. Välkommen till ditt byggvaruhus på nätet på bygghemma.se.